Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där, välkommen till Holmgren möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag där jag möter idrottsprofiler som jag har en personlig relation till. Denna vecka så handlar det om Stefan Söderberg, djurgårdaren som blev AIK-are och som var en av männen bakom att AIK vann sitt första SM-guld på 55 år 1992. Han var även inblandad i SM-guldet 1998 och den fantastiska Champions League-resan. Hör hans historia och berättelser om övergångar, förhandlingar av allehanda slag och agenter och hur han ser på fotbollens situation i Sverige idag. Fler fotbollsintervjuer, ska jag säga, i samma stil gör jag på vilirare.se. Vilirare.se, fler fotbollsintervjuer. Vill ni komma i kontakt med mig så gör det gärna via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan naturligtvis, niklasholmgren.nu, eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, dags för Stefan Hatten Söderberg. God lyssning. Hej hej. Stefan Anders Gunnar Söderberg, född 44-04-10. Jag tänkte säga välkommen till Solna, men det behöver jag ju inte göra.
Behöver du inte göra, nej.
Nej, du
bor... Du är ju nästan grannar du.
Ja, du kom vandrande här med stavarna i högsta hugg. Jag brukar ju ta tid på dig i backen upp här.
Du är rätt stark när jag kommer.
Ja, du ser stark ut nu. Mår du bra?
Mycket.
Ja. Din kontakt med fotbollen idag, du är ju känd som en av de karismatiska ledarna. De finns ju inte så många av dem i fotbollen idag, om vi ska vara ärliga. Du behöver inte svara på den, Stefan.
Ja, det är jag glad över.
Ja, ja. Och din kontakt med fotbollen idag?
Ja, det är rätt passivt. Alltså jag går ju och tittar, ja, dels så tittar jag väldigt mycket på tv naturligtvis, på fotboll. Men så går jag och tittar när AIK spelar när jag är hemma, bland annat landskamper.
Har du någon uppgift, så att säga, i AIK idag?
Ingen alls.
Inte skulle du vilja ha det?
Nej, vi är färskvaror, Niklas. Alltså, det vi gjorde, det jag var med och var med att göra, som jag är väldigt glad och stolt över, va? Det var då. Idag finns det andra som gör det.
Saknar du?
Nej, ja, inte idag. Ja, det är klart att... Är det en derbymatch som vi skulle vinna med 4-0, va? Den känslan efteråt känns ju väldigt gott. Eller man skulle vinna ett SM-guld eller komma ut i Champions League. Det är klart, det är roligt. Men så finns det ju andra saker som inte är lika roliga.
Mycket arbete förstås.
Oerhört.
Ja. Men du är känd för att vara både en tuff och ganska så humoristisk förhandlare.
Vad är roligt att höra.
Ja. Vi kanske kan locka fram några historier sen. Ja, det finns historier om glasspinnar, om AIK är 15 glasspinnar, du ska ha 9, vad ska Gary Sundgren och Magnus Hedman dela på mer, du ska dela på 6. Ja, sådana där saker.
Då smälter glassen.
Stefan, uppväxt, född på Söder, var du uppväxt någonstans?
Borgmästargatan på Söder.
Hur var den uppväxten?
Ja, det vet jag inte, för den flyttade vi upp till Kummelnäs och där bodde vi inte så länge. Sen kom jag till Mariehäll, som ligger alltså vid Bällstabro. Där var det många gnagare.
Ja, Bromma flygplats ungefär.
Ja, just det. Ja. Dessvärre var ju inte jag gnagare då.
Nej, du var ju inte det. Nej. Men berätta, hur växte du upp där? Gick du skolan i...
Ja, jag var i Bällstalund där, när Marinataskolan först.
Ja, i Solvalla ungefär, mellan Solvalla och Bromma flygplats.
Ja, sen flyttade jag till Kungsholmens skola, av olika anledningar. Och sen kom jag in på realskolan. Och där gick jag 3 år, så jag kom aldrig längre än årskurs 1. Alltså.
Varför
då? Nej, men jag såg ju, jag var aldrig med på lektionerna. Jag såg varenda korridor. Jag kan varenda korridor i hela skolan. Jag pratade för mycket förmodligen. Störde lektionerna.
Och ändå så blev du sedermera, för det vet jag, jag pratade med Bosse Pettersson här i Holmgren möter. Han sa att du var blev en väldigt uppskattad lärare sedermera i Spånga gymnasium.
Alldeles riktigt. Om jag uppskattar det, men jag blev lärare. Nej, men det fanns ju då lite revansch, va? Det var inte så roligt. Jag tog alltså studenten rätt sent. Va? Jag blev skolmogen när jag började på universitetet. Då gick det lite undan. Men då hade jag 2 revansch. Va? Jag ville bli lärare. Visa mig jävlarna hur en lärare skulle vara. Ursäkta mig, så är det. Så blev jag inte världens bästa fotbollsspelare heller. Va? Då kanske man skulle kunna bli ledare i alla fall. Så då fanns en viss revansch där också.
Ja. Var det så att du, var det revanschen som drev dig till att bli lärare?
Mycket,
för att
mycket,
du
mycket,
liksom fick traggla så hårt i skolan?
Mycket.
Och då hade du en klar bild på hur en lärare skulle vara?
Ja, jag mognade väl också lite grann. Va? Men det var, fanns en revansch där, ja. Men det, jag var för orolig, jag kunde ju inte sitta still på lektionen. Det gick ett år i ordning redan då. Ut! Ja, många gånger kommer jag, ska jag stå i korridoren eller ska jag vara med på lektionen, magister? Du får välja, så lär jag.
Vilka var din favoritämnen i skolan?
Historia.
Historia. Och sedan blev du historielärare?
Ja.
Och var det svenska också?
Samhällskunskap.
Samhällskunskap. Hur många år arbetade du som lärare?
Jag vickade ju under tiden när jag gick som, eller när jag gick på universitetet. Men jag arbetade 16 år.
Haft en del elever under den tiden förstås.
Ja, några stycken.
Är det några som du har sett blomstra sedermera?
Ja, det fanns några stycken. En väldigt duktig elev både i skolan och i fotboll. Det var en kille från Spånga som sedermera gick till Djurgården, och Patrik Hagman. Tyvärr så räckte inte hans knän riktigt till, eller hela knät. Så han fick ju sluta. Men han har haft en bra framtid inom fotbollen.
Jag spelade med honom i Spånga.
Du har gjort det,
ja. Så gick jag inte AIK också, försökte en
sväng. Ja, jag tog honom där från Djurgården. Men det gick ju inte med knät, alltså. Fint steg, alltså. Bra teknik.
Hur var du som idrottsman i ungdomen? Började du spela när du bodde i Mariehäll? Började du tidigare?
Nej, Bällsta var jag. Kronoberg spelade. Och så kom jag till Djurgården. Och kom jag till IFK Stockholm. Där var med Jörgen Ekengren som var tränaren, för detta målvakt i AIK. Ove Olsson, inte minst. Va? Och därifrån så avslutade jag i polisens idrottsförening. Det var den enda föreningen jag kunde få gå till, för de skulle ha en kille från polisen.
Hur högt uppkom du i styrsystemet?
Jag var ju med då när vi spelade i Division 2, alltså nuvarande Superettan. När vi spelade. Och Curry Hamrin var ju med i en match till Farsta. Så när jag träffade Curry så pratade han om den matchen. Han verkar komma mer ihåg än jag.
Vilken position spelar du på?
Jag var forward från början, men sen blev mittfältare. Man flyttade ju ner. Målet stod ju aldrig, men man blev ju mittback sedan. Relativt bra blick för spelet och kunde slå en boll på foten. Men däremot hade jag kondition för krypkasinos. Ja, 2 ruscher. Och så för långsam, alltså. Tänk, man fick bollen, ska slå. Vad är bollen nu? Var det någon annan som har tagit?
Hur gammal var du när du slutade som aktiv?
Ja, 30. Drygt 30.
Hur gick tankarna då? Då hade du börjat som lärare. Var du klar med din lärarutbildning?
Nej, det var väl ingenting. Jag tänkte, men så, eftersom jag var i Spånga gymnasiet, så fick jag en förfrågan på Spånga om jag var intresserad att hjälpa till. Och då blev jag lagledare 1 år i Spånga för A-laget. Efter det så blev jag ordförande i klubben. Och det var jag då fram tills jag lämnade och kom in i styrelsen i Djurgården. Där jag var inte fullt ett år. 10 månader någonting i den stilen. Och under den tiden fick jag då en förfrågan från AIK. Tanken var ju så här, nej, det kan inte bli AIK, det kan inte bli. Men så funderade jag lite längre. Hur kan det komma så att AIK vill ha en djurgårdsjäkel som klubbdirektör, alltså? då måste jag ändå ha en rätt goda egenskaper. Det finns ju hundratusentals AIK-are som skulle vilja ha det jobbet. Va? Så efter mycket om och men så blev det AIK sen på hösten.
Har du fått utstå mycket spott och spe för att du gjorde den förbjudna flytten? Det brukar vara värre att gå från AIK till Djurgården. Men
nej, det tycker inte jag. Det är klart, det finns folk alltså som aldrig kommer förlåta det. De kommer aldrig förstå att det är riktigt. Och det respekterar jag. Men jag fick ju chansen AIK. Det var ju AIK som gav mig chansen att få vara med och uppleva det jag har fått.
Hur mycket lärde du dig av tiden i Spånga? För det var ju på tämligen hög nivå. Det var ju gamla division 2.
Ja, väldigt mycket. Framförallt förhållande till andra klubbar. Bland annat förhandlingar, etc. Förhandlingar med spelare, etc. Däremot, när jag sedan då blev klubbdirektör i AIK, ni fattar sig, där blev jag ju chef på en annan sak. Och då, där fanns det saker och ting som jag borde kunna ha, som jag inte kunde och borde ha gjort bättre än. Som rent chef. Alltså, säkert körde jag många gånger eget race. Alltså, på sätt. Jag menar, om jag sa, kan du ringa den personen? Ja, så har du ringt honom? Nej, jag har inte gjort, jag ska göra det. Fråga andra gången, har du ringt honom? Nej, då kan du lägga ner rörelsen. Jag tar det. Och så blev det så. Mm. Men jag hade ett oerhört stöd av vår ordförande, Sune Hellströmer. Fantastisk ordförande för AIK fotboll. Mm.
Om vi går tillbaka till Spånga-tiden så gjorde ju... Alltså, Spånga var ju ett riktigt bra lag. Du fick dit... bra tränare, det var ju allt från Tommy Söderberg, det var Nisse Andersson som var i förbundet, Kenta Olsson hade vi där dessutom.
Det är bra lag.
Ja.
Göran Åberg kom där som back från AIK, då var det väldigt mycket nytta. Vi hade ett riktigt bra lag. Vi hade ju bra på ungdomssidan. Ja. 966 där var väl väldigt bra.
Ja, vi var faktiskt bäst i Stockholm som juniorer, det var. Och jag var med där uppe, men vi måste ju ta den affären också, va? Så vi har gjort det på en gång. Den här podden ska ju handla om Stefan Söderberg, men det är en av de mest minnesvärda affärerna, åtminstone för min del, när du säljer mig från Spånga i gamla division 2 till Sundbybergs IK i gamla division 3. Hur mycket kostar? Jag har inte frågat det, men hur mycket kostar det?
Jag vet att vi byggde om klubbhuset i alla fall. Nej, det kommer inte jag ihåg om det. Några tusenlappar blev det.
Ja. Och sen hade, men det fanns ju många som gick vidare. Thomas Boström som också, ja, som också har pratat med, har ju mycket att tacka Spånga för.
Oh ja. Han gick ju då via Enköping, Sirius, sen till AIK.
Mm. Ja.
Ja, det... Ibland, jag vill inte gå in på namn, men alltså, ibland händer det då att man låg kvar vid ett bud, va? Och till slut då så gick klubben med det här. Den här klubben kontaktade mig så sent som i slutet på maj och sa, ja, vi har de här 8000 kronor för det. Och då blev killen speklar då för den här klubben. Han fick sitta på bänken första 25-30 minuter, sen skulle han byta. Han kom in och han sprang in på banan och domaren bad honom vända sig om så han skulle se vilket nummer. Och när han vände sig om så halkade han i en grop och helsena gick. Alltså. Det är klart, då känns det rätt hårt att ha tagit ut 8000 kronor på en spelare som de aldrig kommer spela med. Alltså.
Vilket då var det ungefär?
Mitten på 80-talet.
Ja, mm. Ja, 8000 spel.
Ja, mycket pengar.
Ja, division 2, division 3 nu. Ja, så var det som sagt, du var ju en stenhård djurgårdare. Jag kommer ihåg när jag kom ner i omklädningsrummet till Spånga IP första gången, du frågade vilket lag jag höll på. Nu har jag blivit utsuddad och det var jag väl ganska då också. Men som barn så har man ju alltid favoritlag och jag svarade inte Djurgården och du sa... ut därifrån. Och jag blev ju ärligt ledsen, Stefan. Jag trodde jag skulle behöva gå ut från A-lagsomklädningsrummet.
Får man be om ursäkt?
Ja, det är taget.
Det är riktigt, vi svarar det. Men det är bra att det går att ändra sig.
Ja.
Mm. Och så, jag vet människor som har gått från Vänsterpartiet till Moderaterna.
Ja, så går det att gå från AIK från Djurgården till AIK också.
Men
hur såg den här värmningen ut när du alltså lämnade Spånga? Du var ju en profil då, för du syns och du hörs. Det gjorde du redan i skolan uppenbarligen. Hur såg det ut när Djurgården frågade dig?
Ja, men det var en anledning och det var att jag var fed up på lärarjobbet. Jag tyckte inte att man utanför skolan satt värde på lärarjobbet, va? Och det hände saker och ting. Lönen stod still. Alltså. Förut var det man hade en god ekonomi som lärare. Men det hade man inte på slutet. Alltså. De flesta känner ju mer än lärarna. Och det gjorde ju det att när jag fick förfrågan från Djurgården då, så ja, det förutsätter att ni kan skaffa med ett arbete, det lovar de att göra. Men så blev det icke, va. Men sedan AIK kommer då och jag då ska bli klubbdirektör och få hålla på med bland det roligaste jag vet, fotboll, va. Så var det ju inte, det var lite svårt i början att tacka jag, men ju, det där växte ju och till slut tackade jag. Och när jag kom hem då till familjen, min äldste son då som var djurgårdare, som idag är AIK-are, jag är ju med allihopa. Han hälsade inte mig på 3 dagar, men fjärde dagen kom han ner. Men pappa, du kan väl i alla fall hålla på Djurgården i hockey.
Har du hållit fast vid det då? Så har du varit på fotboll i Djurgården hockey?
Nej, det är mest fotboll ännu.
Hur såg arbetsuppgiften? Kan vi ta med läraryrket först? Ja. För det är ju aktuellt, väldigt aktuellt. Det har ju varit val och det var en av de stora frågorna. Nu med lite perspektiv, hur ser du på det hela nu? Sveriges ranking när det gäller kunskapsnivå har ju sjunkit betänkligt.
Ja, och det är ledsamt. Jag kan ju aldrig köpa att alla barn ska gå i gymnasiet. Jag kan inte begripa det. Jag menar, det finns barn som inte tycker om att gå i skolan, men som vi behöver i högsta grad. När din bil går sönder, om det står en advokat, en läkare bredvid dig, de kan inte hjälpa mig ett dugg, men en bilmekaniker. Jag ska måla om ett hus, jag ska snickra, rören går sönder och allting. Behöver man inte gå latinlinjen för, det finns ju inte längre. Utan det är, vi ska vara väldigt glada att vi har folk som utbildar sig så annat än att gå på en gymnasiet. Och det tycker jag att där har det blivit. Och jag tror att många av de här ungdomarna tycker att det är tråkigt att gå i skolan. Och då blir det ju därefter. Stöker på lektioner och de kommer inte till skolan etc. Det är klart, då sjunker ju kunskapsnivån.
Statusen på läraryrket
är ju uselt. Som ett av de viktigaste yrken. Varenda person som går på de här gatorna har ju gått till skolan och kan bekräfta hur viktig skolan var för de flesta.
Hur var du då som var en liten busunge och i skolan? Hur var du mot de här stökiga eleverna? Kände du extra för dem då?
Ja, kunde jag göra. På vissa tar de där lite oroliga. Men det gäller ju att få med sig dem på någonting. Och,
som till exempel?
Nej, men det fanns ju de som insåg kanske att man måste läsa på lite grann av de här proven. Och ibland skulle man då dela ut ett premium till någon. Och det var ju ofta att inte den som hade 5,0 fick det, utan den som kanske hade ökat från en etta till en trea i mitt ämne. Alltså gjort den största prestationen.
Hur mycket nytta har du haft med din bakgrund när du tagit klivet in som ledare, som fotbollsordförande, som fotbollschef?
Ja, man har ju fått snytingar som det heter, va? Och det har ju stärkt den, va? Och därför vågar man väl sticka fram hakan ibland, även om man vet att det kommer göra ont.
Gillar du det rent utav?
Nej, men ibland måste du ju säga till. Jag menar, om du tränar, det är bara 11 som får starta. Pelle, Nisse, Kalle, ni får sitta där. Så är det ju. Det är samma sätt att sätta betyg.
Tränaryrket, var det någonting som du kände aldrig för det?
Jag stod på Stadshagen klockan 10 en fredagkväll, eller 22.00, va? Blåsigt och kallt. Nej, det lockade inte. Nej, det var så att som barn, förstår du, så lekte jag med alfagubbar. Alltså. Jag köpte spelare, bytte lag. Alltså. Det började redan 7-8-9 års åldern.
Det var roligare än att sätta upp själva systemet.
Ja, det var det.
Ja. Ja. Så det intresset, det fanns alltså redan som barn. Det är rätt häftigt att höra att liksom, jag sprang runt på gräsmattan och refererade matcherna och spelade själv. Så ja, att det, liksom, det växte det så pass tidigt.
Det gjorde jag ju också.
Ja.
Det stora bordet hade jag då en kortlek, va? De med svarta mot de röda och så 2 tändsticksaskar och så en liten knapp. Och så lirade han både till den och slår ut den gren tillbaka till Norda till Lidon. Ville trampa lite på den. Släpper ut den till Jönsson tappar bollen, inkast.
Ja, du ser, du har ju haft en kommentatorskarriär, Stefan.
Rösten hade aldrig hållit.
Ja, du är ju som sagt var karismatisk. Och du blev ju tidigt, alltså redan i Spånga så visste ju folk om det gamla division 2. Du var känd långt utanför.
Det kan ju både finnas fördelar och nackdelar.
Ja, men var det planerat för det? Att nu jäkla, nu ska jag ta plats här?
Nej, 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 nej. Det fanns inne, det blev bara, det var att hänga på. Det är ingenting man går ut och grubbar, nu ska jag banne med här. Så ner vid bordet, utan slog jag ner vid bordet så kom det då spontant.
Ja. Berätta då, vad är vi i Djurgårdstiden de här 10 månaderna? Vad var dina arbetsuppgifter där? Du hade lämnat Spånga. Vilket år var du lämnade Spånga, gick till Djurgården?
Slutet på 88 och så lämnade Djurgården någon gång i oktober 89.
88 var på den, det var ett bra år då. Det var ju med,
ja, Djurgården var ju i final då mot FF.
Med Jens Fjällström och company. Ja. Mm. Ja, och ja, vad hade du för uppgifter där?
Nej, det var väl att sondera terrängen som det heter, va, på spelare. Så jag försöker få tag i bra spelare.
Ja. Mm. Så det var värvningsansvarig då, kan man säga det.
Ja, ja, jag och Rolle Åhman bland annat.
Ja. Mm. Och så de här 10 månaderna, du varit inne på det tidigare, för det är ju lite som sagt var känsligt att en jättedjurgårdare, uttalad djurgårdare som du var då, Stefan Söderberg, lämnar för ärkefienden AIK. Och hur tog de kontakt med dig? Berätta lite mer ingående. Din son pratade inte med dig, men hur kände du, alltså du var inne på att, och kan de höra av sig?
Nej, det var Bengt Andersson, alltså klubbdirektören i AIK, som ringde mig och ville träffa mig och fråga om jag, för vi hade träffats i en så kallad allians, alltså de från tre klubbarna hade en allians och Bengt var där och pratade. Han frågade om jag kunde tänka mig det. Ja, det är klart, jag blev glad att de frågar. Då har man ju ändå gjort något bra, annars hade de inte frågat mig. Så vet att Christer Berg också var med där. Och till slut då så blev vi uppkallade till SAF-huset då, bland hövdingarna. Och då ställdes det frågor från fotbollsstyrelsen där. Ja, när det var klart efter en halvtid bad de mig att gå ut från rummet. Och satt en halvtimme och det här är kört. Så kom de ut. Vi gratulerar dig och välkommen till AIK. Du blir klubbdirektör från 1 januari 1990.
Hur såg då arbetsbeskrivningen ut?
Så klubbdirektör, ja, det var ju allt. Du är ansvarig för allt. Idag har du med marknadsavdelning, ungdomssidor etc. Du är ansvarig för helt. Det är klart, ungdomssidan hade ju sitt, det la ju väl inte ner så mycket tid. Men marknadssidan hade vi marknadsförare. Men det låg ju under mitt ansvar, hela ekonomin och allting.
Och som sagt, svansföring har du alltid haft hög. Jag vet ju det, för kollegor har berättat att fasiken, nu har vi inget att skriva om idag. Vi ringer Stefan Söderberg och de kunde ringa dig 1:30-2 på natten och du levererade alltid någonting. Mm.
Det gjorde inte hustrun då, det kan jag tala om.
Men du gillade det där, du gillade uppmärksamheten, eller du gillar uppmärksamheten.
Nej, men jag har alltid haft ansvar gentemot telefonen, att man ska alltid kunna få tag i mig. Alltså. Hur många diskussioner hade vi inte hemma? Kan du inte stänga av telefonen? Ja, men tänk nu om det ringer någon här och jag inte svarar på 2 timmar och killen går till Djurgården. Kommer jag ju ångra mig. Så.
Ja, och den här AIK-tiden har ju blivit... Ja, det var ju... Det måste vi säga, det har varit en stor framgångstid för AIK. För AIK var ju ur och hade jobbigt och slet länge och var i skuggan av både Hammarby och Djurgården.
Ingen publik hade vi. Vi firade ju alltså 100-årsjubileum 91 där, i AIK. Och det var ju på Berns då. Jag vet när jag kommer dit med min hustru. Och när jag kommer dit, ja. 100 supporter stod ju runt omkring mig. Du, din Djurgårds, du har kommit hit, va? Dels har du tagit bort Sanne Åslund där. Jag har tagit hit en djurvårdare som heter Tommy Söderberg. Det är inte bra resultat, alltså, så kan du försvinna så långt som du kan. Alltså, vad är stenor? Alltså. Lite halka lugn, grabbar. Det kommer att ordna sig. Vi kommer att vinna SM-guld. Alltså.
Hur kändes det inombords när du fick höra det?
För det var klart. Det var ju inget kul. Alltså. Det kändes att nu måste man lyckas. Och sen hade vi ju då tur med en viss skicklighet att vi vann året efter SM-guld.
Ja.
Det var lite stolpe in för mig där.
Ja, berätta, för det var ju AIK hade inte vunnit vare sig 1937 då. Mm. Och så vinner AIK SM-guld 1992. Gary Sundgrens berömda spik i kistan nere på Malmö stadion. Hur mådde Stefan Söderberg då?
Alltså, de sista minuterna, vet du. Blås av. Man stod och hoppa. Blås av. Han tittade på klockan. Ingen nöd. Det var ju nära. Men Gary då hade borrat in 3-2, då måste du göra ytterligare 2 mål. Och vi vann där. Det var fantastiskt.
Du hade varit i klubben i 3 år ungefär, va?
Ja, så är 90, nej, ja. 90, 91, 92. Ja. Veckan innan då så hade vi ju, Öster hade ju jättechans att ta det där, men så blev det ju inte. Utan veckan innan så skulle vi spela oavgjort, så skulle vi ta guldet då. På måndag ringer Stellan Kvärre från Dagens Nyheter och säger så här: Stefan, 37 vann SM-guld. Vet du hur många som lever utan dem? Och Gurra Sjöberg vet jag lever, men andra har inte en aning om. Dagen efter så skrev ju naturligtvis Stellan Kvärre i Dagens Nyheter. Det var i kors på vänden utan Gurra Sjöberg. Då ringer på telefon klockan 9. Och nu hoppas jag att jag kommer ihåg namnet. Vi kan kalla honom Walter Lundgren. Ja, Stefan Söderberg, AIK. Ja, hej, det är Walter Lundgren, vänsterbacken. Jag lever! Jag lever! Jag hade tagit livet av honom. Det kändes lite hemskt. Ja, ja.
Berätta om det lagbygget då, för under några år så hinner du ju bygga ett lag. Du hade en del unga, spännande spelare som Gerd.
Jag hade ju tryck från vissa personer att vi skulle ta Tommy Söderberg, eftersom de visste att jag då kände Tommy, hade haft Tommy i Spånga med ett väldigt gott resultat, va. Så försökte jag ju locka över Tommy då. Och han ville ju då att, eller komma till AIK. Och det var ju grunden, alltså Tommy, alltså, det blir ju träningar, det blir, man åt på ett annat sätt etc. Det var egentligen det är den viktigaste figuren, det är grunden till det hela. Han och Thomas Lyth gjorde ett fantastiskt arbete. Och så fick vi Peter Larsson sen.
Just det, jag kommer ihåg den värmningen. På Stadshagen debuterade han också. Jag tror jag var utsänd av Radio Stockholm och intervjuade dig. Du var stolt som en, jag kom från Ajax.
Ja. Ja. Och han, det var ju en oerordentlig människa. Där allt skulle vara perfekt och allt. Och det är klart, det smittar ju av sig. Jag vet, när vi då skulle värva Peter så sa jag till styrelsen att Peter, jag får kosta en väldigt mycket pengar, men inte alls enorma summor, va. Men Peter kommer bara spela i 3 år här i AIK. Och sen kommer han sluta, så vi kommer alltså aldrig få tillbaka några pengar på Peter. Men de övriga spelarna kommer höja sin prestanda betydligt. Och de kommer då i sådana fall att kunna sälja, vilket det blev också med Hedman och Gary Sundgren.
Hur lyckades få Peter Larsson till AIK? För det är så att AIK var ju inget publikt hänseende en sexig klubb att gå till.
Jag var med på en bortalandskamp och där och kom nära till upp. Och då frågade Peter, han så. Och då sa han att hans fru skulle studera till optiker. Och han ville eventuellt till Stockholm. Och det är klart, då hängde jag ju på med. Tufft det.
Ja, men det var inte helt enkla förhandlingar, var det? Var, kan jag tänka mig att det var fler klubbar?
Det var inte svårt, det var inte med Peter, det var ju med Börje Lantz. Nej, det gick bra.
Ja.
Det tog väl en månad.
Ja. Jag vill gå tillbaka till känslan, alltså att vinna med AIK som ändå är en anrik klubb och göra det då 1992 för första gången sedan 1937, 55 år.
Ja, det var underbart. Applåderna i flygplanet hem där från alla människor som aldrig har sett fotboll, alltså det var fantastiskt. Så vi fick vi åka buss till TV som skulle göra en intervju, va? Och sen var det som sagt var middag på Berns efteråt. Ja, var kul.
När började du tänka, hur långt efter slutsignalen på Malmö stadion 1992 var du inne i nästa säsong? Hur långt hann du?
Ja, jag kan i alla fall säga, den här pokalen då, den hade vi ju med oss då.
Von Rosens var det på den tiden?
Ja, men den kan ju inte stå på bär. Den tog jag i taxen och låg i sängen hemma. Innan dagen efter tog med den till Rosunda och AIK-kansliet.
Ja.
Ja, men det började ju rätt snabbt efter det. Det kan gå en vecka, sen måste vi ju en ny säsong med nya spelare. Och sen rullar det på. Alltså, så här går det ju till. När jag kom till AIK då och ville ha någon spelare, och då säger spelaren, jag väntar att Göteborg ska ringa. Göteborg ska ringa. Jag väntar på att Göteborg ska ringa, eller Malmö och allt. Alltså, vi låg ju långt ner för Pöse. När vi sen hade haft de här framgångarna och när vi började närma oss Champions League och allting, ja, då var det inte så svårt. Det var AIK de ville till.
Ja, så man ser hur ditt jobb blev enklare efter 92, kan man säga det?
Ja, det blev det. Det var ju kanske inte 93, 94, men när det gick lite tyngre för IFK Göteborg, gick det bättre. Ta Andreas Andersson som exempelvis gick till Göteborg, va? Som sen kom tillbaka, eller kom till AIK, och det är jag väldigt glad över.
Mm. Olof Mellberg var den andra du plockade.
Ja, det var en underbar värvning. Göteborg var intresserad av två spelare, Christian Karlsson och Olof Mellberg. Och då vill jag upp en liten idé, det att vi går på Christian Karlsson och lägger ett bud på honom, va, så att han får fundera på vad vi gjorde. Och det får ju naturligtvis Göteborg reda på, så de sätter in all kraft för att få Christian Karlsson. Då stiger Olof Mellberg av tåget i Stockholm. Vi förhandlar, dagen efter skriver han på för AIK.
såg du potentialen, skillnaden i potentialen? Christian Karlsson gjorde, han hade ju en fin karriär, så ja, det ska vi inte säga. Men Olof Mellberg blev ju ändå en härförare.
Ja,
en ledargestalt i landslaget.
Då var det en person som hatar förlora. Oj. Han var en vinnare. Men han spelade ju bara 6 månader. Aha. Så stack han ju den 31 augusti det året.
Till Spanien. Ja. Och AIK gjorde en bra affär.
Ja, i förhållande till en mycket, mycket bra affär.
Mm. Berätta om det här spelet som du var inne på lite grann. Att jag värvar Peter Larsson. Han kanske bara spelar 3 år till. Sen är hans tid över. Men han kommer höja andra. Och det här kalkylerandet med att jag köper den här spelaren för att jag förhoppningsvis kan sälja honom vidare för den här summan. Hur mycket av sådana tankegångar?
Ja, de var stora.
Ja.
Andrahandsvärdet. Det blev ju naturligtvis betydligt jobbigare när Bosman kom. När inte Bosman fanns, då kunde du ju alltid ta betalt. Ja. Oavsett om det fanns något kontrakt eller inte.
Är inte det märkligt? Hur det där fanns och hur det streds för det här, den här ettårsregeln?
Ja, ingen gillade det
här. Nej. Nej, men hur fick du tänka om då när Bosman kom? Alltså när du helt plötsligt, oj, nu måste jag ha fullständig koll på vilka kontrakt som går ut och så.
Var det ett år kvar så var det ju aktuellt att kunna sälja. Eller förlänga.
Ja.
Mm. Och då blir det ju tuffare.
Hur?
Ja, men spelaren kan tänka, nej, jag stannar ett år till, sen går jag gratis, tar jag de pengarna själv. Oftast efter goda råd från agenterna.
Ja.
För det var ju de som låg på spelaren. Och det var jobbigt. Det var inte alltid så att jag var med alla agenter, det kan jag inte påstå.
Nej, det kan väl så här. Det är ju, nu pratar vi 90-tal, så att det här är ju... Vem var den svåraste agenten att förhandla med? Vem hade du svårast att komma överens med, eller tuffast?
Ja, att komma överens är en sak. Va? Jag menar, man kan ju uppskatta motparten, alltså, fast man har... Roger Ljung och jag hade en bra kontakt. Anders Wallsten var tuff. Men vi löste sakerna. Anders Karlsson, oerhört tuff. Så många gånger som jag skällt på varandra. Men vi kunde lösa affärerna.
Var det någon du inte kunde lösa affärer med som du kände att nej, fasiken, är det den agenten? Att du nästan drog öronen till dig och inte ville förhandla på grund av agenten?
Nej, du vill inte bara... Man kunde dra sig för att förhandla med den agenten. Det kunde man göra.
Som till exempel...
Jag kommer inte ihåg, men det var
något.
Nej, men det finns några där som inte, som försvann rätt snabbt, va, som använder mer svordomar, inte hur det är, vi ska inte komma. Det är språket, va. Men däremot när du till slut sitter och förhandlar, då måste du ju lösa det här. Det finns ju inte. Och det är ju ge och ta.
Jag vet att du älskar förhandlingar.
Ja, men vad är det? Alltså, nackdelen är ju att agenten är inte jag som har skaffat det spelaren. Det är ju spelaren själv som har skaffat agenten. Va? Och då är det deras förhållande. Det är spelaren som ska skänka eller ge lön till agenten. Det är inte klubben. Va? Men det låg de ju på många, många gånger. Jag var vansinnig. Men jag har inte bett dig vara med här. Eller hur? Hade jag bett dig, du får 20 000 om du gör. Då förstår jag att du vill. Men jag har aldrig bett att du ska komma till det här bordet. Och det gillar de inte så mycket.
Du har ju sett den här agentverksamheten växa fram. Du var inne på Börje Land som var den första. Han hade ju Glenn Strömberg, hade ju. Och sen så, idag är det ju, idag har ju, har ju varenda spel. Ja,
alltså, hur? Det kan inte gå runt för dem.
Nej,
nej, det kan aldrig göra det. Aldrig. Om jag skulle blivit agent, vilket jag kanske skulle kunna hoppa på, så skulle jag blivit det mitten på 90-talet. Idag är det ju helt lönlöst.
Var du inte sugen med dina kunskaper? Du satt och suttit på andra sidan.
Ja, det fanns. Men sen fanns det väldigt mycket det här som jag fick uppleva 92, att vi vann SM-guld. Och det skulle vi göra igen. Och tänkte själv att vinna SM-guld. Och sen komma ut i Champions League. Alltså, det var ju så stort. Jag menar, man hade ju en dröm som pojke. Det var ju att komma med i juniorlaget och sen i A-laget. Spela allsvensk fotboll, det fanns väl en dröm någonstans, landslag fanns det alltid. Då fick man vara med i ett lag som kom till Champions League, alltså det var otroligt.
Jag vill berätta vidare nu de här åren i AIK, för naturligtvis det var ju upp- och nedgång alltså, för alla andra i arbetslivet. Efter 92, så 93, 94 där det blev lättare och lättare att värva folk till AIK.
Jo, men det hände ju saker och ting 92 där med supportrarna. Hade brann en hembygdsgård i Norrköping. Och då försvann ju sponsorer. Fick vi börja om från scratch igen, alltså. Det var jobbigt. Så vi hade ju inte... Vinner man i guld så brukar man få in mera pengar. Vi hade färre kronor i kassan efter detta. Då blev det så här, och det gillar de inte. En spelare som inte platsar i AIK ville gå till Division 2-klubb. Ja, då ville jag 75 000. Då tycker man, det här är inte Lina. Ja, men vi har ju fostrat honom. Så köpte man för 40 000 kan man väl i alla fall få sälja för 80 000. Och det gjorde jag, och då fick vi in lite pengar sådär.
Var det småhandlande du fick arbeta med? För det är det det handlar om egentligen. Det är ju inte att sälja uppåt, du säljer neråt.
Det är svårare att förhandla med, det är ju de som är ledare för lägre klubbar. Börjar så, vi är intresserade av din Kalle Karlsson. Ja. Vi vill ha 1 miljon. Hur så? Vi vill ha 1 miljon. Ja. Du, hur många allsvenska matcher han spelar? Man landskar om det här jobbet. Varför säger du 1 miljon? Det kanske han är värd. När han har spelat 80 allsvenska matcher och 5 landskamp. Då kanske han är värd 1 miljon kronor. Då är det rätt, va? Men i dagsläget är han absolut inte det. Nej. Ja, så ser man då runda. Ja, i alla fall inte under 400 000. Det är en stor skillnad från 1 miljon 400 000. Nu slutade med 200 000. Och så lite prestation då efter han har gjort antal matcher.
Berätta om känslan där med förhandla, för jag ser att du lyser upp när du berättar om det här. Alltså där du sitter där vid bordet, alltså vad var det som, hände med Stefan Söderberg då?
Ibland de fick aldrig trötta ut mig. Där hade jag kompis. Man satt och tar vi lite paus då för att ringa. Det var ju bara det fejka. Ska man gå upp 50 000 till, va? Så jag färdade klar och skokade. Det finns ingen anledning att göra. Jag känner lite här i lummet att han kommer gå med på det. Ja. När hela den dagen har det gått och man snart åker med tåget. Så har man det. Det här går ju inte längre. Utan vi får väl träffas vid en annan till. All right, då går vi med på de där 600.
Men du hade känslan att nu har jag lika känslan att det här går inte. Kunde du också känna att nej, de här kommer vara tuffa.
Ja, det kunde jag. Men du måste ju ställa det i proportion mot vad spelaren skulle kunna tillföra AIK. Mm. Vi kan inte bara en spelare, va?
Ja, men vi tar Olof Mellberg till exempel, som kommer från Degerfors. Var det en tuff förhandling?
Med Degerfors?
Mm.
Jag tycker inte. Inte med Olof heller. Men jag menar, om man då köper dem för X kronor och man får 10 gånger priset när han går sedan 6 månader, då var vi rätt nöjda med det. Ledsen att tappa en bra fotbollsspelare. Man vann ju sen guld.
Men Degerfors kunde ju ha sagt så här, den här killen är värd sig och så här mycket. Det är ju ett sånt typexempel, för de såg ju att han hade något.
Ja, men det kanske de sa också. Att de drog till det.
Ja.
Men han var ju ändå, han spelade i ungdomslandslaget. Alltså. Det var ju bra och hade en potential. Och sen då, när det blir en övergång sen, så lägger du ju alltid in en en liten procentsats, alltså överskjutande belopp om man går vidare. Det brukar det vara. Men ni ska också komma ihåg de här övergångarna och säger att vi fick in 20 miljoner för den. Det var fantastiskt. Det kan ju vara så att moderklubben som man kommer ifrån ska ha 30% på övergångssumman. Spelaren vid sin förhandling där han inte fick påväg säger att den dag ni säljer mig så ska jag ha 20% utav den summan. Då kan ni bara räkna bort att det försvinner några miljoner.
Hur hanterar du de kraven så att säga?
Ja, att få spela till moderklubben där, att man lägger att de vill ha 20 eller 25 eller 30%, va? Det beror på hur högt priset var. Var priset bara 5,5 miljoner, va? Då kunde man ju göra det. Men hade du betalt några miljoner, va? Då blir det en betydligt lägre procentsats. Kanske inte någon alls.
Ja, hur hade du koll på allt det? Hade du din penningpung där du visste exakt vad du skulle göra eller sköt lite från höften?
Den satt ju i hjärnan där.
Ni gjorde det? Jag kan tänka mig att det var ju ändå ibland ganska små marginaler. Det blir fortfarande väldigt små marginaler för de allsvenska klubbarna. Att det är nästan beroende av att sälja en spelare för att kunna köpa in en annan och kalkylera med det här och synergieffekter.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dit.
Ja. Sen finns det ju en tredje part, det är ju spelaren själv som alltså vill lämna. Det är ingen mening att komma tillbaka efter förhandling och säga att det blev ingenting. Så gå ut nu och var glad och gå ut och gör ditt bästa. Det kan man ju märka ibland att spelare som inte har fått gått inte har varit särskilt bra efter den förhandlingen.
Berätta om någon spelare som har velat ifrån AIK som du liksom, nej, vi ska inte sälja honom. Det är så länge sedan nu, Stefan, så att det är ju inte...
Ja, jag måste komma ihåg. Ja, det fanns det säkert. Nej, men värre var det så här, Niklas, att när vi på 90-talet då när jag var, hade vi slagit Frölunda över 2-1, man kom ner i omklädningsrummet. Stefan, är det någon klubb som har ringt? Ja, och enda gång bara vi har vunnit en match. Alltså. Hon hade gått då en 3-4-5 sådana gånger, va? Då gick jag ner då. Hade Dagens Nyheter med mig. Tog upp resor och det där. Här grabbar, ni som inte ser, ni vill komma ut här. Tormelinos 1500 inklusive frukost. Madeira 1400 inklusive frukost. I en vecka. Det har ni råd med. Var inte säkert uppskattat.
Ja, vad sa de då? Blir de varje på det?
Nej, det fanns då spelare som ville bort. Som tyckte att de tog hutlöst betalt. Thomas Antonelius ville ju bort och han, där var jag nog rätt tuff i den förhandlingen innan det blev klart.
Med Coventry?
Ja, just det.
Mm. Mm. Men Thomas Antonelius har jag också pratat med. Han berättade en rolig historia angående lägenhet. Du hade lovat honom en lägenhet. Han bodde hos sina föräldrar. Och du erbjöd honom en tvåa i Blåkulla först. Och alla hade sagt, ja, du blev erbjuden en tvåa. Det är blå på det här. Det vet jag inte. Så hade han blivit erbjuden en tvåa i Blåkulla. Och den tackar han ju nej till. Han är ju Stockholmskille, så han känner ju till områdena. Och sen han tjatade och tjatade på dig. Men ni var på någon läger. Så hade du bara sagt till honom: nu klart Thomas, hitta tvåa på Strandvägen, 1000 kronor hyra, förstahandskontrakt. Och sen blev det tyst. Nej, vad skojar. Så gick det.
Ja, men det förstod man ju själv att det inte var. Nej, men Thomas, han är väldigt duktig back. Alltså. Men jag kommer ihåg i alla fall, efter att han slutade spela fotboll, så var vi och gratulerade Thomas Lyt som fyllde år. Då kom han med sina Brommapojkskompisar. Och så fort han såg mig så tog han alla Brommapojkskillar till sig. Nu ska jag tala om för er hur det gick till när jag skulle gå till AIK. Utan Stefan ringer upp och erbjuder mig 8 500 alltså, i månaden. Men då talade jag med killarna i BP och då sa det: fan, se att Hammarby har ringt och erbjudit 11 000. Mm. Och då ringde han tillbaka mig och sa: jag får 11 000 i Hammarby. Ja, men då går väl dit då? För det är mer än 8 500, eller är det inte det? Och efter mycket han vill ju tosa. Så efter kom och igen så blev det 9 500 alltså. Eller 10 kanske det blev. På så sätt lurade jag Stefan Söderberg och alla jublade. Och jag vill bara tillägga en sak så jag, det, som inte Thomas känner till. När vi satt i förhandlingen där och skulle göra det, då hade vi budgeterat 15 000 i månaden på Thomas. Men det känner inte Thomas till.
Ja, men, för det är ju många, du har ju varit stentuff, och det där var ju naturligtvis för Thomas då jättetufft när du raljerade över en lägenhet på Strandvägen och sådär. Men ändå så pratar ju...
Det gick bra för Thomas.
Det gick bra för Thomas, ja, och bra i det privata, civila livet också, en bra utbildning i botten.
I högsta grad.
Men det känns ändå som du har ändå god kontakt med spelarna. Det är ju ingen som... Då berättar Stefan Söderberg historier och sådana här saker. Men det är med humor och viss värme de berättas.
Nej, men jag gillade ju dem. De var fotbollsspelare i mitt lag. Och det känner de ju.
Ja, men ändå det här spelet som det ändå handlar om.
Jag är ju inte... Alltså, jag är till för AIK fotboll, inte för någon annan. Inte för Kalle, Pelle, Nisse, va? Och det är AIK fotboll som ska få det bra. Det är de som ska få pengar. Och så blir det.
Okej, vilken så här sett i efterhand är den bästa spelaraffären du gjort? Jag säger tre då.
Nej, men man får den frågan.
Ja.
Vem som är uppe? Vi talade om Peter Larsson, han lade grunden. Dick Lidman. Kommer från Sundsvall, eller kommer från Skellefteå egentligen, va? Ja, han var ju fantastiskt duktig, framförallt innanför straffområdet. En mycket bra person som vi sen hade användning för inom AIK. Va? Det kanske var en kanon. Andreas Andersson. Det är den dyraste värmen jag har gjort.
Ja. Vad kostade han? Minns du det?
Ja, han kostade mycket.
Ja,
men så här var det.
Ja,
det är så... Newcastle ville ha 48 miljoner. 4 miljoner pund, var det så? Ungefär, ja.
Ja.
Mm.
Det stämmer.
48, ja, någonting sådär. 50, det var inte aktuellt. Jag vet att jag ringde till Andreas. Han satt ute i Hova och i en båt och fiskade. Då får man vara intresserad. Ja, så blir det diskussioner naturligt med Newcastle. Och vi får ner priset. Och då fick de en summa med övergången. Skulle det sen visa sig att vi kom till Champions League, då visste du att vi skulle få in cirka 50 miljoner någonting, så skulle de få ytterligare en sudd pengar. Och så blev det ju också. Och då kom Andreas Andersson, jag menar, fantastisk fotbollsspelare. Alltså, vår tanke var ju att han skulle fortsätta vara bra i AIK och vi sen skulle kunna sälja honom. Men så går ju korsbanden på honom och han fick tyvärr sluta. Men han mycket stor fotbollsspelare. Och det visar ju inte, jag menar det. Får man en förfrågan från Milan exempelvis, får man en förfrågan från Newcastle, så är man inte så jävla dålig i fotboll.
Nej, han tog ju dessutom Sverige med ett avgörande mål nere i Istanbul till
VM. Det glömmer vi aldrig, Kassas nickade in den. Och då var jag där. Och den så jublade med, så glömmer jag aldrig, så sprang bort och satt där i hörnet. Var Bengt Mattsson nästan klättrade på staketet utan glädje.
Finns det någon affär som du känner, nej, på grund av skada eller någonting annat som du känner att det är mitt lågvattenmärke av olika anledningar?
Där det inte blev så bra?
Ja.
Och det finns det säkert. Och det finns, jag behöver inte ta spelen, för det är ju, så, där blev jag övertalad att ta den spelaren, alltså till AIK. Och ja, det ångrar jag ju idag. Förmodligen ångrar, jag vet inte om spelaren ångrar, men han fick ju vara med i matchen. Alltså, det var ju, hans spel på banan, alltså, det var ett fegt spel. Alltså, det var, hela tiden så skulle han skydda sig i sitt spel. Alltså, när jag ville att man skulle gå in med hela kroppen och dundra på, så sprang han ner till hörnflaggan och ställde sig istället. Alltså, det var inget bra. Men det var inte så himla dyr affär, men ändå, det kändes misslyckat. Och där sa jag till mig själv, jag ska inte, absolut inte lyssna på någon annan. Jag ska själv se det. Men det gjorde jag en annan gång. Och, där, och det var ju Mikael...
Blundin,
tack för det. Som Erik sa, som kände honom i Sundsvall till, och Dicken då, som kände honom i Sundsvall, att han är nere i Portugal och vill hemma. Så det är mycket bra mittback. Och jag kommer ihåg honom, alltså. Sådär. Och jag fick inte möjlighet att se honom, alltså, men jag gick ju på Dicken och Erik. Ja, och vi är klart. Vilken snabb affär. Så kom man ner på träningen som var då i Vasalundsskolan då, i Masihallen, och han var med där. Alltså, första gången han träffade bollen eller träffade knät eller låg, jag satt den rakt upp i fönstret längst upp, eller upp i taket varenda gång han skulle ta en boll. Vad i helvete är det här för någonting? Sen blev det matcher med sitt långa ben. En fantastisk mittback. Alltså. Enormt svår att gå förbi. Alltså. Jättebra. Kanonbra. Så den är jag mycket, mycket nöjd med.
Vi är naturligtvis intresserade av lite namn så här också. Men, och det här kanske är lättare. Den bästa tränaren som du arbetat med.
Ja, det är väldigt svårt. Tommy var den som la grunden till er. Inget uttal. Så kommer Hasse...
Ja,
skulle ju jobba ihop med Tom. Då stack Tom till landslaget där. Då blev det han och Sören Åkerby, va? Och det blev väl så där, va? Två väldigt fotbollskunniga. Hasse är oerhört fotbollskunnig. Sen kommer då Erik Hamrén. Vi går ju till kvartsfinal. Möter Barcelona. Bara det, att komma och få möta Barcelona var fantastiskt. Sen gick det lite sämre där och vi åkte ut på Primorier och det blev ju inte bra. Och vi hade alltså inskrivet i hans kontrakt att båda hade kunde säga upp kontraktet och vi sa upp Eriks kontrakt. Alltså. Erik är en fantastiskt trevlig person. Alltså. Har stor lidelse för det här med oerhört känslomässiga alltså, saker och ting. Går gärna i polemik med journalister etc. Och det älskar ju vissa journalister, så då blir det ju bara en lång följetong. Men det är en mycket trevlig kamrat. Ja. Men sen då, när vi då beslöt att inte behålla Erik då, så fick jag order då om att vi tog fram några namn. Jag hade ju talat med Tom att Stuart Baxter är en fantastisk person. Så reser jag till Japan då och... där kan man tala om en förhandling när han sitter där då, och... Jag sa till mig själv, jag åker inte hem förrän jag skriver på det här. Alltså. Och jag hade ju beställt en plan. Och jag sa till honom att jag ska ha din namnteckning. Får jag inte den namnteckningen så blir det ingenting. Va? Stod jag så säkert och väntade på kanske få någon förfrågan från England eller Sydafrika eller till och med Japan. Och sånt. Men han skrev på det. Och det var ju lyckat. Mm. Och i högsta grad.
För att återgå det här till du har alltså sparkat Erik Hamrén som tränare.
Jag sparkar.
Ja, det har du väl gjort.
Jag vill inte så upp kontraktet. Ja, men då ska jag tala om för det. Och det ska jag tala om alltså. Det fanns alltså krafter inom AIK som ville ha bort honom långt, långt innan. Och då sa jag, då går jag också. Men när resultatet till slut inte blev så och... jag menar, man är då alltså klubbdirektör. Va? Men du har ju en styrelse detta. Du kan ju inte vara ensam mot hela styrelsen till slut. Det var ju den gången då när vi behöll Erik Hamrén första gången. Men andra gången då så beslöt vi då att säga upp det. Men han skulle ändå få ersättning det året. Va? Men sen blev det så lyckat att jag pratade lite med mina goda vänner i Örgryte. Och då tog jag honom sen till sommaren. Och det är väl bra. Och sen kom han ut. Och idag är han ju... en förbundskapten. Ja. Det är fantastiskt egentligen vi har haft då, va? Olle Rudin och vår förbundskapten har vi haft.
Tommy
Söderberg.
Mm. När du pratar om krafter inom AIK och styrelsen också. Supporterkrafterna, hur starka är de inom en klubb som AIK? För det går ju mycket rykten om att de har en hel del att säga till.
Ja, då var det ju inte så. Men idag är de starka. Det är inte bara AIK. De är starka i många klubbar. Titta Helsingborg exempelvis. Mm.
Och hur...
Nej, men det var inte alls så. Jag menar, alltså, det är mycket svårare att vara sportchef eller klubbdirektör idag. Jag menar, då kunde någon skriva i tidningen att Stefan Söderberg var dålig. Men då finns vilka medier finns. Det finns Facebook och allting. Alltså. Det kan ju döda en massa olika saker.
Ser du som en fara att supportarna består ju, tränare och spelare och ledare går ju, men supportarna består. Ser du en fara i att supportarna får för mycket makt, att de kliver in på årsmöten och väljer in sina namn och sådana saker?
Ja, det är en styrelse som är ansvarig för hela. Det är det man väljer, och det är de som alltså lägger upp ramen för hur det här ska fungera. Och i den där ramen finns ju då en tränare, en sportchef eller en klubbdirektör. Och de ska rätta sig efter de reglerna. Och ja, men då måste de styra det. Då kan det ju inte vara utifrån en massa människor som talar om det. Ja, då får de ju avsätta alla då och sätta in några nya. Mm.
Är det problem?
Jag tror det är ett stort problem. Mm.
Så du ser hellre tillbaks på den gamla tiden när det gäller ledarskap då?
Ja, men man ska ju också veta att många av de här supporterna, de vill ju naturligtvis AIKs allra bästa, eller Djurgården, Hammarby, eller Malmö, eller Helsingborg. Men jag tycker om de är riktigt kloka, då ska de i sådana fall satsa på att försöka komma in i en styrelse då. Och på så sätt påverka det. Inte påverka det utifrån.
Är det någon klubbledare som du har haft som förebild? Jag pratar om att du tillhör ju en klubbledare som vi verkligen minns. Och det har ju funnits Erik Persson, Hövdingen i Malmö, Stig Svensson, ja, det fanns massor med stora ledare. Är det någon som har som förebild?
Nej, det tror jag inte. Jag har lyssnat på många. Det är klart att... den ledare som har... mest erkänd i världen av våra ledare, det är ju Lennart Johansson. Mm. Det är inget uttal. Och det tror jag inte det kommer bli åtskilliga år innan vi får upp en ledare i den.
Fick du lära dig något av Lennart?
Lennart var ju mest i Schweiz då. Mm. Men det är ju en stor ledare, så det är inget uttal. Alltså. Men om du frågar om andra ledare, man plockade ju lite här och där från dem man hade lyssnat på. Det är ledare... Tyckte jag inte ens var ledare, men det är någon också.
Vilka av de andra klubbledarna under din tid hade du bäst kontakt med, som du känner att det...
Ja, vi kan ju börja med några då, där det smällde direkt. Tommy Wiesel, IFK Norrköping. Det smällde direkt när det var Janne Eriksson-affären. Sen blev vi väldigt goda vänner efter den förhandlingen. Tommy och Thomas Wernersson, vi bildade ju aldrig den allsvenska klubben inom SEF. Och vi gagnade ju. Och när den då blev större och större, så kanske inte klubbledarna skulle sitta den, utan det är bättre att ordförande i föreningarna, alltså Matsen, Gunnar Larsson etc. ska sitta där. Mm. Men vi var med i alla fall i bilden.
Det var två stycken som du har god kontakt med eller hade?
Nej, men det är många. Vi har det. Jag menar, jag förhandlingar med Hasseborg, och det var ju tuffa förhandlingar.
Ja.
Men Hasse jobbade ju på Puma, det var ju så jag kände honom. Mm. Eftersom vi hade Puma.
Vilka förhandlingar var du hade med Hasse Borg?
Nej, det var förfrågningar.
Ja.
Vi kan ju ta en gång.
Ja.
Det blev inte ens en förhandling. Malmö FF åker ur allsvenskan. Sista matchen spelar man på Rosenstadion. AIK vinner med 3-0. I andra halvlek kommer in en lång kille. Fort han får bollen, suger han ner den på brösten, ner på foten, gör en dragning så... Halva AIK åker på läktaren. Titta på Dick. Vilken lirare kom in. När matchen var slut gick jag fram till Hasseborg. Du, den där killen. Den är jag intresserad av, klart. Du, Stefan Söderberg. Du kan ta alla andra spelare. Kommer jag aldrig säga. Och han heter Zlatan.
Ja, han gjorde rätt där, Hasseborg.
Oj, oj, oj. Oj, oj. Men där kan man också se. Det är ju den klubben som man tjänar mest pengar på försäljningar. Mm. Men det blir lite historia. Säljer man Zlatan för 80 miljoner kronor. Mm. Nästa spelare då, vi säger det, Rosenberg. Mm. då vet man ju hur mycket pengar som Malmö förväntas få. Eller Patrik Andersson och någon så. Därför blev ju priset högre på Malmö-spelare än vi andra som hade sålt för 5, 6, 7 miljoner. Mm. Det var ju svårare då att säga att vi ska ha 60 miljoner. Då har de inte ens kommit hit eller lagt på luren.
Mm. Och de spelare du sålt, vem är det som har gått längst? Ja, Magnus Hedman gjorde ju många landskamper som målvakt. Vilken utespelare? Mellberg har vi varit inne på.
Mm. Jag måste fundera.
Antoni.
Asper var där.
Har jag också sålt, ja.
Det är klart att det måste vara Mellberg.
Ja.
Ja, det måste jag.
Stefan, berätta nu, alltså, från 92 då fram till 98, du var i Japan, du gav det inte, du skulle ha Baxters underskrift. Av någon anledning hade du luskat ut att han var bra. Hur visste du det förresten?
Ja, dels hade han varit med på en av våra tränare, men han kände ju Tommy Söderberg väldigt väl, va? Och de gjorde ju vågen så fort vi pratade om Stjobat och sådana saker. Och hade ju naturligt en erfarenhet. Mm. Och vi ville ju komma ut internationellt. Mm. Det är där pengarna var. Och det fick vi också.
Jag berättade om guldåret 98. Det andra då på 6 år blir det.
Ja, det var ju fantastiskt då, sista matchen mot Örgryte där. Häcke måste slå Helsingborg.
Jo, jag vet det. Jag Lagrell och kompani, Tommy Svensson, vi satt på Ullevi och såg den matchen. Vi trodde att von Rosens pokal skulle delas ut där, ja. Mm.
Men det gjorde det inte.
Nej. Ja, vilken replika på Råsunda under tiden.
Tänk, alltså Niklas Sjöstedt går upp och nickar ner i backen och där ligger Asper, alltså, ena hand på mållinjen, alltså. Han gjort målen så hade Helsingborg vunnit. Ja, det var härligt.
Mattias Larsson, kan du skicka en tacksamhetens tanke till
Mattias Larsson som fick sätta sig på planet och flyga upp till vår guldfest.
Ja.
Och där var ju den som gjorde målet den matchen, han blev ju en framstående fotbollsspelare sedan, dock inte i AIK utan i Norrköping och Hammarby. Mm. Alexander Östlund. Mm.
Han var forward, han gjorde sitt första mål för säsongen i den avgörande matchen.
Pang, bröst, pang.
Ja. Och sen blev det här Champions League-eventyret med Borja Novakovic, fantastiska mål mot Barcelona. Stuart Baxter, this is the fucking Champions League. Och det var ju, berätta om den tiden, Stefan.
Ja, men Nebo, när vi kommer ner till Aten då. Först har vi varit i Vitryssland där och vunnit en match. Och sen kom vi då till Aten. Det var ju varmt. Och vi ska spela. Och då gör vi en jättematch där nere. Alltså vi har inte så mycket boll. Vi får ju kriga och slå undan boll. Asper, fantastiskt. Din gode vän Pontus Kåmark då gör en kanonmatch. Alla uppträder 100%. Alltså, och vi råkar klara 0-0. De kastar i stenar på bussen. Alltså, man fick springa in i omklädningsrummet, alltså, för att klara sig. Men vi fick 0-0 och så returen då på Råsunda då. Spännande, fullt. Och så gör Nebo 1-0 och vi klarar oss med den. Det var fantastiskt. Så det är lottning, man åker ner då för att sitta där i lottningen. Det här har jag fått vara med förut till 2-3 då. Bland annat när vi mötte Barcelona. Men nu var det ju Champions League då. Och så blev det då de här lagen då. Arsenal, Fiorentina, Barcelona och AIK Solna.
Vad tänkte du när du fick den gruppen?
Det var som vi fann journalist och frågade. Och då sa jag väl lite halvkaxiskt det här. Ja, jag måste säga, det är ju fantastiskt att de fyra bästa lagen i Europa kom i samma grupp. Lite så kanske. Väldigt sagt. Mm.
Hur togs det emot?
Jag var still.
Ja.
Jo, men då kan vi ta ett annat tillfälle. Alltså, vi ville ha ett jättebra lag. Och så kom det Real Madrid mot AIK. Och då var jag uppe så här med armarna högt upp. AIK, Aten, sa de. Då åkte de med. Vi fick ett dansk lag istället. Men jag kommer ihåg den sista förhandlingen jag hade med Johan Mjällby, som då hade en låg lön, så höjde vi den Tresa uppe, så han fick ju säkert 300% mer. Och när den förhandlingen var klar då, Och när vi lämnar rummet så säger han till mig, tar mig igen och sen. Nu Stefan, har du höjt min lön. Men se till nu så att du säljer mig jäkligt dyrt. Jag har aldrig någon annan spelare sagt. Det var Johan Mjölby.
Ni har ju hjärta du.
I högsta grad.
Ja. Hur såg den affären ut till Celtic?
Ja, det var... Där har du alltså alla pengar in till AIK. Där fanns ju ingen, moderklubben var AIK och Johan hade inte inskrivit att han skulle ha någonting. Alltså. Så det var ju en bra affär. Det var tufft, det var en kanadensare som var president där, ägare där. Och det var tuffa, det var ingenting att börja. Det var han som förde talan hela tiden. Och sen när han har sagt sitt så trissade jag väl upp det några miljoner till.
Fanns det andra alternativ då som du kunde spela emot? Eller var det Celtic som Johan ville till? Och Celtic...
Johan ville ju det. Ja. Johan ville ju det. Och han hade ju klart, hans agent Anders Wallsten och klubben hade ju gjort klart hela allt. Det är klart, det kan inte komma till Johan, det blir ingenting. Du får stanna hemma i Solna. Va? Men vi var nöjda med den övergången. Mm.
För att återgå lite till Champions League-spelet, det var alltså Barcelona, Fiorentina och Arsenal. Arsenal som spelade sina matcher då, hemmamatcher på Wembley Stadium. Och Stefan Söderberg som chef där kommer in på Wembley. Hur är det att sitta som klubbchef på Wembley och titta på fotboll när sitt lag spelar?
Det var fantastiskt. Där gör vi en riktigt bra match. Alltså. Riktigt bra match. Alltså. Krille gör 1-1. Mm. Och vi har dem tills några minuter kvar. Alltså. Hade vi inte backat där, utan ställt honom offside, hade de aldrig gjort 2-1. Om vi hade fått ett kryss där, det känns väldigt bra. Nu fick vi bara ett kryss och då var det mot Fiorentina. Mm. Men det gör vi en riktigt bra match. Barcelona borta var ju inte mycket att säga. Det var ju, de spelade ut oss fullständigt. Men hemma var det nära. När vi leder. Men man ska inte byta spelare när motståndarna har bollen. Det är vi. Man byter spelarna via bollen. För då är det vi som bestämmer när vi ska slå hörna eller frisparken. Kassa in, kassa eller vad det är. Våra två spelare hann ju inte in i boxen. För det var pang!
Det var då Stuart myntade det berömda uttrycket this is the fucking Champions League.
Ja.
Summa summarum, Stefan, vad tar du med dig från det här härliga äventyret? För jag misstänker att det är en av höjdpunkterna i din karriär.
Ja, det är ju fantastiskt att vara med i de här matcherna. Jag träffade Daniel Andersson i Wien nu inför landskampen här och Malmös sportchef. Ja. Och jag sa det, jag såg dig på tv då, jag såg din glädje. Jag kommer ihåg min egen glädje när man satt där och man fick de här lagarna etc. Så det är jag hoppas att många får vara med om detta, för det är fantastiskt.
Mm. Berätta vidare, Stefan, fortsättningen då i din karriär i AIK, för det var väl ut ett tag och kom in igen, var det inte?
Ja,
så?
Ja, men jag var ju kvar några år där, va?
När lämnade du och varför lämnade du?
92.
92 var du ju med, då var du i högsta grad med. 92.
Nej, jag menar 2002.
Ja.
Då var vi i bolag först, då kom in nya personer och ja, då ville väl de ändra på att ha sina personer som de kunde styra upp, och då ville man inte att Stefan Söderberg kanske skulle vara kvar där, utan man ville ha Peter från Brommapojkarna som sportchef.
Och Peter Kisvalodi, ja.
Just. Och det är ju bara att acceptera. Det är ju inte mycket ord.
Hur kändes det personligen?
Jag ska ta om för det kände jag i korridorerna långt, långt innan. Så det var ingenting. Och så gjorde vi en uppgörelse i AIK, då var vi ingen mer med det. Och då är jag ledig för fotbollen och så ringer Eskilstuna. Mm.
Eskilstuna City skulle göra en storsatsning med Dalen.
Nej. Det är riktigt. De hade börjat med storsatsning, men hade tagit bort Dalen då.
Vilket då pratar vi då?
2003.
Ja.
Ja, just det. På hösten.
Mm.
Riktigt, ja. Ja, då kom jag dit då och tittade upp. Det var helt andra förutsättningar, naturligtvis. Och sen 2004, det är väl egentligen då jag är där i klubben. Och ja, det gick väl hyfsat, va? Men den här storsatsningen, de som hade lagt in alla pengar och skulle fortsätta med det, de sa stopp, det blir inte en krona. Och då insåg jag att om jag skulle fortsätta med den lön jag fick där, då räckte det inte min lön, men fotbollsspelaren och fotbollsskor, det skulle aldrig finnas i klubben. Så att jag gjorde en uppgörelse med dem då att det är bättre att jag lämnar här. Och det hoppas jag att de var nöjda med. Sen att det inte gick.
Ett halvår var det därifrån?
Ja, ett år var det. Ja. Det. Men sen då så hösten 2004 så går det ju inte bra för AIK. Och det kunde vi ju se långt innan att det här skulle bli väldigt svårt. Va? Och då åker man ur. Då ringer man i januari. Det är väl Rickard som ringer. Va? Han skulle då både träna han om allt ansvar och allt och frågade om jag var...
Rickard Norling.
Rickard Norling, ja. Om jag ville komma tillbaka. Det kan jag ju fundera på. Så någon gång i mitten på mars tror jag så fick jag en uppgift att jag skulle köra klubben hela det året. Just. Och första där gjorde jag väl att vi tog hem Niklas Karlsson då från Danmark. Det var bra. Och vi vann gruppen, gick upp i Allsvenskan det året. Och sen kommer in nya människor. 2005, ja, och då får jag ett kontrakt ut AIK, ett femårskontrakt som jag var nöjd med. Och började inför säsongen 2006. Då märkte jag att den verkställande direktören, han var inte särskilt fond av mig.
Vem var det?
Han kom från Norge, han hette Charlie Granfeldt. Utan han ville göra det på sitt sätt och gör det. Och jag tyckte han var fullständigt grön. Alltså. Han har aldrig varit i en fotbollsklubb hela sitt liv. Alltså. Kunde i stort sett ingenting. Och det är klart att då kände han ju kritik från min sida. Och då var det inte så bra att jag var kvar i föreningen. Då ville inte han vara kvar. Och så då kan vi ju lämna då. Får du köra det i sig själv.
Och det var redan 2060 alltså?
Ja, det var i maj månad 2006. Och så fanns det väl någon i styrelsen där som gärna ville ha mitt jobb. Ola Andersson också. Som ville ha jobbet. Så då lämnade jag. Och sen... ja, sen satt jag på läktaren och hejade. Och det sista jag gjorde det var. Och det gick ju... Det gick ju rätt bra för jag. AIK hade en väldigt bra trupp där ett tag. Tyvärr så kom man inte så högt. Eller vann man inte guld. Va? Men... Obbola, va? Det var en
Ivan.
Den var ju inte med och värvade utan den gjorde andra. Det var en fantastisk fotbollsspelare som jag tycker är något av de bästa som AIK har haft på senare tid. Alltså, otroligt bra fotbollsspelare. Alltså blir det. Och sen trappar man ner. Har kontakt med AIK fortfarande. Jag talar med vissa. Tänkte gå ner på en av träningarna den här veckan exempel. Så talade då med Almer, jag talade med Christian Odin och jag talade med några till inom föreningen. Va? Men har ingenting med AIK längre att göra.
Nej. De här uppehållen som var då först 2002 till, alltså var det Eskilstuna och efteråt. Har du varit ledig då eller har du jobbat med andra saker?
Nej, jag har bara hållit på med det. I början var det väl lite svårt, va? För jag menar, man är ju van då upp till tidigt och så säng sent och hålla igång hela tiden. Va?
Ja, men den energin du har också,
ja,
Stefan.
Ja, då måste vi hitta på något annat.
Ja, vad hittar du på då?
Ja, jag läste, promenerade, gick på bio. Ja, skötte marksysslor. Så hösten kunde komma hem. De sysslor som hon ibland gjorde. Och sen blir man farfar på alla barnbarnen. Ja.
Hustru Agneta, hur har hon stått ut med dig? Va? Som farit runt.
Det kan man ändå. Alltså, ja. Det är egentligen en medalj.
Göteborgstjej från början, va?
Göteborgare.
Ja.
Ja, det kan man undra. Kan inte ha varit så himla lätt att telefonen alltid skulle vara på. Alltså. Och när man kom hem då vid 11-tiden på kvällen var så var det där telefonsvararen var det ju 30 samtal som man skulle ringa dem innan man gick och låsa. Men en som...
Alltså du har 30 samtal, hur... Du var inne på det här med delegera tidigare. 30 samtal låter ju väldigt mycket.
Ja, delegera dåligt. Många, men det var ju några man inte ringde. Det kan ju, man vet ju svaret eller får tag i på ett annat sätt. Men jag vet ju den en som nästan alla gick och la, som var Thomas Söderberg. Han kunde ju ringa sen på kvällen. Hej, det är Tommy. Hur mår du? Oh, det är bra. Jag skulle ändå upp och svara, så det är ingenting. Det är inga problem. Alltså. Då var det någonting han ville få.
Ja, men var det? Var det någon spelare eller var det?
Nej. Jag vet en gång så ringde han. Vi hade vunnit på söndagen och så var det match på söndagen igen. Ja, vad tycker du att det ska vara för lag på söndagen? Jag hade aldrig frågat förut. Och det ville jag inte heller. Det är ju deras saker. Det gick ju bra sist. Det är samma lag. Tycker jag också. Tycker inte Lyten. Kan inte du ringa Lyten nu och säga att klockan 20:01?
Ja.
Ja, men de gjorde mycket nytta folk.
Familjen, va? Du har omvänt ett par söner som du har...
Ja, de är gnagare.
De är gnagare nu.
Fredrik har alltid varit gnagare. Han alltid var objektion mot sin far.
Jaha. Hur hade han det som hans uppväxt då med och var IK-are med dig som pappa?
Ja, det var inte så svårt. Han fick ju våra det. Alltså. Jag har alltid känt att han var lite ledsen. Det kanske inte var så. Ja, Martin håller också på AIK definitivt. Men hans största klubb i hjärtat är Liverpool. Missar aldrig en match.
Agneta, din fru, vad arbetade hon med eller arbetar med?
Hon var pianopedagog. Så hon lärde barn att spela piano.
Är du musikalisk?
Mycket intresserad av musik.
Mm.
Jag lyssnar oerhört mycket på klassisk musik.
Dina barn, ja. Får jag fråga vad de
gör? Ja, Fredrik gick på det. Fredrik sjöng. Och är alltså nu projektledare, vad heter det så? På Friends Arena. Bland annat har han om fotbollen där. Och Martin, den lilla bohemen, han kör tunnelbanan.
Ja. Sen åkte du på en smäll, Stefan. Du fick reda på att du hade prostatacancer.
Mm.
Berätta hur det var, för det måste vara jobbigt förstås.
Från 2011 fram 3 år så opererades jag 3 gånger. Första året prostatacancer. Det var ju en smäll. Alltså. Det tror man, det kommer ju aldrig hända mig att jag får cancer. Det är ju bara andra människor som går. Och det satte sina spår. Alltså... Operationen gick bra, men det fattades någonting litet, satt någonting kvar i en ram och säger man ungefär någonting, så jag måste stråla sen, och det var jobbigt, inte själva strålningen, men att sitta där och vänta på den här strålningen varje dag, va? Måndag till onsdag, torsdag, fredag, och se då flickor i 25-årsåldern som inte hade något hår på huvudet, va? Polen, bröstcancer och sådana, det gjorde mig väldigt ont att se dessa unga människor. Efter det så har det ju bara blivit bättre och bättre, och nu säger man att jag förmodligen inte kommer få cancer där i alla fall.
Men du berättade när vi pratade innan att det, när du fick reda på det var som ett totalt mörker.
Ja, det blir ju det. Det är ju svart. Alltså, då är ju livet slut. Alltså. Agneta kan ta Gotland och grabbarna kan ta lägenheten. Ungefär. Så blir det. Men det gick ju bra. Året därpå så opererade jag höften. Och då är man ju konvalescent och går kryckor ett halvår. Och för 1 år sedan opererade jag foten, så jag har en stor protes in i foten. Men nu känns det bra. Nu kan jag gå långa promenader.
Ja, det ser jag hur det går förbi här. Hur länge svävade du ovisshet här med cancern? För det, jag förstår att det är ju den tunga biten. De andra grejerna är ju...
Ja, det blir komplikationer. Det är de man var rädd för. Så jag berättade alltså... När då ska... Tidigt på morgonen, det är kallt i det här operationsrummet, så kommer ju läkaren då fram och vi hälsar på varandra, och som gammal historielärare så sa jag det att mitten på 1800-talet så försvann de 4 stånden i Sverige. Jag skulle vara väldigt glad, sa jag till läkaren, om du kunde behålla ett av de där stånden. Han smålog lite grann.
Då är det stora frågan, lyckades han?
Ja, han gjorde en mycket, mycket bra jobb.
Ja, han behöll ett stånd i alla fall. Ja. Vad ser du framåt nu? Du motionerar väldigt mycket. Berättar du när jag ringde dig häromdagen? Då var du ute och gick i skogen och jag ser dig ofta här. Och så ska du titta.
Nej, men jag är kolossalt fåfäng. Alltså, jag vill inte vara tjock. Och det blir man ju lätt om man äter och dricker bra.
Ja.
Och gott.
Hur ofta promenerar du? Det är var varannan dag.
Ja då. Minst varannan dag.
Ja.
Ja, om ni tittar nu så var jag ute i fredags, lördags, söndags. Och idag ska jag fortsätta. Mm. Men sen kan det ju bli uppehåll när det, om det regnar eller man ska göra något annat. Sen vill jag ut och resa lite. Jag ska tänkte resa till Rom här nu. Någon gång i hösten.
Mm.
Det är trevligt.
Och så har du sommarnöje på Gotland.
Och där är vi ju då under sommaren.
Blir du sugen på att liksom jobba lite som talangscout och lite sådär med att du kanske har tid och du har sett så mycket fotboll och du kanske kan se någonting?
Nej, jag blir glad när det kommer fram folk och frågar om saker och ting. Och det gör ju ibland på matcher. Hur det var då eller hur jag skulle göra vid ett visst tillfälle. Det kan man ju bli glad över. Så det är folk som kommer fram och tackar för därmed vet man gjort det i AIK. Inte minst när jag var i Wien. Och då blir man glad.
Mm.
Det är tillfredsställande.
Är det bollplank till några av de yngre sportcheferna? Är det ingen som har hört av sig och frågat Stefan i fasen i den här situationen?
Nej då. Men däremot springer jag på Björn ibland. Alltså, då blir det ju ungefär så här att när vi talade, det är ju samma saker som kom tillbaka till Björn också. Jag förstår ju Björn i hans olika frågor som måste lösas ibland.
Björn Westerholm som han måste
vara. Ja.
Ja. Och så måste du ta upp det här med hatten. För du har ju fått ett smeknamn på gamla dagar. Stefan Hatten Söderberg. Mm. En vacker dag när vi sitter där på pressläktaren på Råsunda så kommer du in med en jättehatt. Var kom den ifrån? Alltså, den idén?
Nej, jag hade köpt. Nej, men det var väl inne att ha hatt. Och det kanske ännu mer idag så folk har hatt. Nej, men jag hade hatt och så hade jag en rocken på. Så man klädde alltid upp sig när man var fotboll. Så man var elegant och så.
Du ville se ut som en riktig klubbchef.
Nej, men jag har alltid varit intresserad av kläder. Och jag lovar dig att det kommer något klädesplagg hem från Rom när jag åker.
Hur ser du på svensk fotbolls framtid?
Ja, vi ligger betydligt längre ifrån idag än vad vi gjorde under min aktiva tid när vi var i AIK. Därför är den prestation Malmö har gjort idag eller i år är fantastisk. Det var synd att det inte var AIK som gjorde den. Vi hade smakat bra. Men jag har ju kommit upp andra länder. Va? Forna Jugoslavien är upp till andra länder. Sovjetunionen förekommer andra länder nu. Va? Och de är väldigt duktiga i fotboll. Så vi har jobbat med dem. Mm.
Hur ser du på den här 51-49%-regeln, du som klubbledare? Mm. Och med den erfarenheten du har.
Mm. Ja, den hindrar ju satsningar. För föreningarna eller klubbarna ska vara föreningen, alltså det är föreningen och medlemmarna som ska styra klubben, va? Och så tycker nog de flesta i Sverige, men jag tror att inom snar framtid så kommer det vara personer som köper klubbarna och då är det ju de som bestämmer vilka som ska sitta som sportchefer och i styrelsen etc.
Till den fara med att det kommer in folk som inte begriper någonting. Vi har ju sett exempel på det i England inte minst.
Nej.
Eller begriper någonting men inte har en fotbollsbakgrund.
Ja, vad medlemmar ser det är att deras klubbtjänster här försvinner. Och vi har ingenting att säga till om. Alltså, någon kan bara köpa upp klubben och sen kan det gå till helsike. Men man kan ju vända på steken om för att nå de här stora, alltså komma till en kvartsfinal exempelvis i Champions League, alltså, så behövs det ju kapital, det är inget uttal. Alltså. Och det tror jag inte att klubbarna får in på eget bevåg.
Vad tycker du om de här tekniska hjälpmedlen som kommer? Målkameror nu.
Det blir bra.
Vill du se fler tekniska hjälpmedel? Vill du att du ska användas än mer flitigt tekniken som finns?
Ja, men målkameror tycker jag är viktigt. För det har vi ju sett. Vi glömmer aldrig när Lampard gjorde mål för England. Va? Målen är ju en meter inne. Va? Washout. Det är förtvivlat.
Vad tycker du vi ska göra för att behålla talangerna längre inom svensk fotboll? Då ska vi försöka behålla dem längre?
Vad tycker jag. I högsta grad ska de vara kvar. Men alltså, de lockas alltså av agenter och Pappa misslyckades som fotbollsspelare, men min son ska lyckas. Och är han bra i 15 år så ska han ut ur landet. Och det är få av dem som verkligen blir bra. Så kommer. Nej, vi ska behålla dem.
Och hur gör vi då?
Ja, och det kostar ju naturligtvis att behålla dem. Vi måste ju också göra klart för individen att det finns en dag efter fotbollen. Och då kanske det är trevligt att ha ett arbete. Och då kanske det är bra att gå i skolan på den här tiden. Alltså. Så att en bra utbildning innan man tar steget utanför våra gränser. Och det är, ja, men det är känslan naturligtvis att få komma ut i en proffsklubb som de kallar det för. Och få de här pengarna. Men det kan ju inte vara särskilt kul att sitta på en bänk. Alltså. Bänk. Och inte ens kommit på bänken. Utfryst. Och så hette det helsike.
Hjälpte du till att förbereda spelarna till livet efter fotbollen på något sätt? För att det är ett svårt och stort
steg. Men de lyssnar ju inte på den. Alltså. Vi behöver inte gå in med en annan. Ja. Nu ska jag veta en sak, Stefan. När jag slutar med fotboll så vet hela världen vem jag är. Ja, bra.
Och sen tar det bara något år.
Ja, vi är färskvaror. Så är det.
Om du, Stefan Söderberg, var ordförande i Svenska fotbollförbundet, vad hade det varit din viktigaste fråga just nu?
Ja, den viktiga frågan måste jag fundera lite. Jag skulle naturligtvis vilja satsa på vårt landslag naturligtvis. Och att de klubbar som får möjligheten att komma ut i de internationella kupperna fick större förutsättningar att förbereda sig. Mm. Nu får ju Malmö spela här på lördag när de spelar match måndag eller tisdag. Eller vad säger jag, tisdag eller onsdag. Mm.
Mm. Så bättre
för, och det är bra, men man kanske skulle få förberedas på ett annat sätt. Va?
Och så ska vi ta oss dit också, det är ju inte varje dag, kan vi konstatera.
Nej. Det är riktigt.
Antal lag i Allsvenskan. Är det bra med det antalet lag vi har idag, eller vill du se fler eller färre?
Fler vill jag inte se. Nej, det räcker med de här 16. Däremot är det fortfarande rätt spännande matcher. Jag menar, Brommapojkarna fick vi 3 poäng senast. Ja. Och de är ju helt borta i Allsvenskan. Nej, det räcker med 16 lag. Däremot så ärliga ska vi vara. Om vi har sett en allsvensk match och sen kommer hem och sätter på en internationell, om det är från England, eller Italien eller Spanien. Alltså. Det är en markant skillnad.
Och det ska vi, det är bara acceptera?
Ja, det är chanslösa. Däremot så tycker jag att tekniken har blivit betydligt bättre hos individer än det var för exempelvis för 15 år sedan.
Till sist, Stefan Söderberg, vad drömmer du om idag personligen?
Att få vara frisk och att min familj får vara frisk. Mm. Det är det viktigaste.
Tack så hemskt mycket för att du ville ta dig hit. Nu ska du gå vidare. Ja, du var här. Ja. Bara att stå på vägen och titta in här.
Inte ens halvvägs.
Nej, hur långt ska du gå då?
Vi är bort till Sömmerberg eller Välstavro och så blir du tillbaka längs hela den vackra stranden här.
Tack snälla. Tack
själv.
Tack. Stefan Söderberg, det är fler fotbollsintervjuer alltså på vilirare.se. Vill ni ha reda på vem som är nästa veckas gäst eller har synpunkter, förslag av alla andra slag, så går det bra att komma i kontakt med mig via hemsidan niklasholmgren.nu eller Twitter niklas_holmgren eller Facebook sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.